för att må bra, även om jag är fortfarande trött efter den här inflammationen som läkarna tror att det var, som hoppade in i kroppen och for runt. Men vi vet inte vad det är för någonting. Men det är skönt att få stå på benen och få vara med och finnas med i gemenskapen. Så jättemycket tack. På tv här för lite någon dag sedan så var det på nyheterna, så intervjuade man om alla dessa blommor som är försenade. Trädgårdshandlarna får inte ut sina lökväxter och alla de här blommorna ska ut, för det är så sent. Och någon sa så här, det liksom kliar i fingrarna. Jag måste få sätta fingrarna i jorden nu och få göra det. Jag vet inte hur det är med er. Kliar det i fingrarna? En del bara. Men en del av er har säkert trädgårdsland. Och jag vet inte hur ni tänker och hur ni liksom planerar nu inför den kommande liksom säsongen när allting ska börja växa. Man brukar göra ordning så här och kultivera jorden och fixa till det, och så börjar man på att tänka efter, vad är det jag vill ha för någonting? Vad vill jag skörda här fram i sommar någon gång? Och så köper man sig de fröna och så tänker man, hur mycket behöver jag? Eller ni kanske inte gör så. Ni kanske bara tar vad ni har för någonting och så säger, blir som det blir. Så slänger du ut det liksom bara så här över och så får vi se. Hipp som happ, det kommer väl något. Kommer det inget så spelar det väl ingen roll. Vi är ju lite olika vi människor. Och vi kan hantera det på olika sätt. Men ofta så brukar vi ha lite planering i det. Och försöka få till det så vi vet vad vi får ut av det hela. Och det här är någonting som inte bara kännetecknar det bruket när vi ska så. Det här har också med våra liv att göra. Hur går vi tillväga med våra liv? Hur använder vi dem? Och hur arbetar vi i våra liv? Och det jag tänkte skulle stanna lite grann inför idag, det är att vara visionsbärare. Alltså att leva med en vision i sitt liv. Och nu har jag bett 4 stycken som ska hjälpa mig att läsa. För vi ska läsa hela Hebreerbrevet 11. Så det blir också lite annorlunda nu idag. Vi läser mera Guds ord än vad vi kanske brukar göra. Men vi ska ta tid att läsa hela det här kapitlet och lite in i 12:e versen. Så välkomna fram ni som jag har bett att läsa. Det kommer texten här också på tavlan. Varsågod.
Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss vishet om det vi inte kan se. För sin tro fick fädernas Gud vittnesbörd. I tro förstår vi att världen formas genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till i något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer. Och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. I tro tog Senok härifrån, så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Sedan han har fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro.
I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, denne ende man, som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem.
I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin enda son var han beredd att offra, han som hade tagit emot löftena och till vilken Gud hade sagt: genom Isak ska du få dina efterkommande. Han sa sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han också, bildligt talat, sonen tillbaka. I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau, också för kommande tider. I tro välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad Gud lutad mot änden av sin stav. I tro talade Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och bestämde vad som skulle göras med hans ben. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tro instiftade han påskfesten med dess blodbestrykning för att han som dödade det förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land. Men när egyptierna försökte dränktes det.
Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i 7 dagar. Genom tron undgick skökan Rahav av dödas tillsammans med dem som vägrade tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon och Barak och Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdsägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade och avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn, gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänar inte hysa dem. De måste hålla till i ödemarken och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss.
När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Amen. Herre, så vill vi tacka dig för ditt ord. Tack Herre för att du är den som talar till oss genom det du gör, genom ditt ord och genom din ande. Och Herre, nu ber jag dig att du ska låta ditt ord få sjunka ner i oss, tala till oss och arbeta med oss. Tack Herre för att du hör mig så i Jesu namn. Amen. Vilken kavalkad utav händelser, människor och förlopp som det liksom bara är sammanpressat i detta här kapitel. Det är ju så fullt utav intressant stoff att liksom ta reda på vad hände med de här människorna. Vad var det de gick igenom? Vad fick de utstå? Och varför gjorde de det här? Vi möter trons människor som var drivna av en inre övertygelse. Men det som var gemensamt för alla de här som räknas upp här, det var att de hade ett mål. De hade ett mål, de var målmedvetna i sitt liv. Och det gjorde att de inte gav upp, utan de höll ut vad som än hände. För de visste liksom inriktningen och vart de skulle. Och då kan man ju ställa sig frågan så här då. Vems var visionen? Vems var den vision som drev dem egentligen? Var det deras egna drömmar och drivkrafter? Eller var det deras egna vinster att få egna förmåner som var det drivande och som gjorde att de var beredda att ge sina liv för att nå fram till det de trodde på? Vad jag förstår när jag läser det här, så var det Gud. Det han hade sagt eller visat dem, det var det som gjorde att de liksom drevs framåt. Det var inte bara ett eget önskemål om att få egna förmåner och bli favoriserad. Nej, det var Gud hade sagt någonting. Gud hade visat, Gud hade lagt ner någonting i dem som gjorde att de satte tro till det. Och ville verkligen ge sig hän med hela sitt liv. Vad är då en vision? Det är ju ett ord som vi använder så här och som finns. Det står inte direkt i Bibeln, det ordet. Men vad är då en vision? Jag skulle vilja säga så här att Gud gör ingenting utan en vision. Det hade han när han skapade världen. Han hade en plan. Han hade en tanke. Det fanns någonting hos Gud där han visste, det här vill jag skapa. Det här är det som ska komma framöver. Och det var också det när han ordnade med planen om Kristus, om frälsning för det fallna släktet, så hade han en plan. Det står i Efesebrevet att han från början hade en plan att låta allting sammanfattas i Kristus. Det fanns en tanke, en plan. Han visste vad det var han ville. Och jag skulle vilja påstå att det hade han också när han skapade dig och mig. När han skapade oss människor så fanns det en tanke. Han ville någonting. Han såg någonting. Och han, ja, jag tycker mig nästan se Gud sitta där och liksom fantisera: den här Göran, honom ska jag göra på det där sättet. Det ska bli mycket spännande att se hur det här blir. Och så hade han en tanke och så formade han livet. Och så gjorde han med oss var och en. Och Gud måste ju vara otrolig på att kunna ha mycket idéer. För det är ju inte många av oss som är lika. Utan vi är ganska olika. Vi är unika i vår skapelse. Men Gud hade en tanke med allt det här. En vision, det är en mall. Det är en bild, det är en skiss. Som man vill se bli verklig. Det är liksom en ritning av någonting som man vill att det här, så här ska det bli sen i verkligheten. Det är själva visionen. När Gud gav Mose i uppdrag att bygga tabernaklet så står det att han visade honom där på berget hur det skulle se ut. Han fick se en bild av det, han fick måtten, han fick omtalat precis hur mönstren skulle se ut på tygerna. Och han fick vad som skulle vara bekläst, de här olika sakerna med silver och guld och allt det här. Alltså allt det här visade Gud honom där på berget och sen fick han gå ner och utföra det. När Gud skulle forma Guds folket så kallar han Abraham. Och han ger inte Abraham det färdiga, men säger: gå till ett land jag ska visa dig. Där är platsen. Och de kommer att bli så många så du kan inte räkna dem som kommer att vara dina ättlingar. Och där gick den barnlöse Abraham och Sara. Men han lydde Gud. Gud visade någonting. Jag tänker på Noa. När Noa får uppdrag, nu ska du bygga en ark. Och det var ingen liten båt. 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög på torra land. Du kan tänka dig vad Noa måste ha funderat. Gud, kan du inte ge mig en mindre ritning? Det här blir för jobbigt. Dessutom skulle det vara skönt att få göra den och bygga den nära vattnet. Men Gud hade visat honom: så här ska du göra. De här våningarna ska vara, så här ska taket se ut, så ska ingången vara. Allting. Och jag undrar om inte Noa ett antal gånger var beredd att ge upp. När han slet och släpade med dessa stockar, den här käran och allt det här eländet som han höll på med där och slet i sitt anletes svett. Men han gav inte upp. Han höll på och fortsatte att bygga till dess att det var färdigt. Till det blev som Gud hade visat honom. När vi bygger, jag vet inte hur ni gör förstås, men jag brukar använda mig av att göra ritningar för att vara säker på att det ska stämma och hänga ihop och veta att det blir tillräckligt starkt och såna här saker. Så man gör en ritning när man bygger. Har du sett en arkitekt hur han skissar? Han gör bilder och han försöker att få olika sätt se alltihopa framför sig. Det är så vi gör. Det gör vi när vi planterar en trädgård. Inte alla kanske, men många har en plan och en tanke med det. Och du som syr kläder, jag vet inte hur mycket ni är noga med mönster. Det kanske är som min fru, hon använder det ibland, men ofta så går det på ett gehör och det blir bra. Men det är väldigt bra att ha mönster. Ett mönster som man vet vad det ska bli. En vision är en förebild. Någonting som ska bli verkligt, men som än inte har blivit synligt i det verkliga. Och då kan man ju fråga sig: vad har Gud för vision för ditt liv? Vad har Gud för vision för ditt liv? Och vad har Gud för vision för vår tid? Vad är det Gud håller på att göra? Och vad vill han framställa här idag, i den samtid där vi lever, i vår värld? Vad har Gud för vision för den här platsen? För Kolmården? Och vad har Gud för vision för församlingen? Vad tänker han? Vad är bilden? Vad är det han håller på och bygger efter? Och vad är det han vill? Du kanske inte har reflekterat över det, utan tänkt att det blir som det blir. Det vill bara hänga med. Men jag tror faktiskt att Gud har en tanke och en plan. Vi tror ibland att det bara liksom rullar på. Men Gud har sitt finger med i allt det som sker. Men han kan aldrig tvinga sig på oss. Vi måste själva bejaka det han vill. Du och jag blir skapade med en egen vilja, och den sätter sig inte Gud över. Jag brukar säga att det största misstag Gud gjorde, det var att han skapade oss med en egen vilja. Det var mycket bättre att han hade fått bestämma helt. Men nu har han gett oss det. Men han har också gett oss en möjlighet att välja. Och välja det goda. Och välja det han vill. Och gå in i det som han har tänkt. Och som han vill för våra liv. Hur ska jag få reda på planen med ditt och mitt liv? Hur ska vi ta reda på det? Så att vi kan leva i rätt riktning, så att säga. Mot att fullfölja det som Gud har tänkt. Låt mig bara ge några så här korta förslag. Vi behöver söka Gud i bön. Be till Gud. Gud, visa mig. Led mig. Vi behöver söka Gud i ordet. Vad säger ordet egentligen? Om mitt liv. Om det som sker och det som händer idag. Och vi behöver också söka i det som sker runt omkring mig. Vad är det Gud gör? Hur arbetar Gud i min omgivning? Där jag står och där jag rör mig. Är det så möjligtvis att Gud håller på och arbetar i människor som jag inte ens hade tänkt att han gjorde det? Men att se vad Gud vill göra. Psalmisten, han säger och ber så här i psalm 143, i den åttonde versen. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mig mitt hopp till dig. Visa mig den väg jag ska gå. Och då säger, svarar Herren i psalm 32, det står det så här: jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd och min blick ska följa dig. Så om vi ber så kommer Gud att visa oss steg för steg. Vi får inte allt på en gång. Men vi får gå bit för bit. Vad gör vi då med visionen? Om det finns en tanke, om det finns en plan för mitt liv, om det finns en plan i det vi står i här, hur gör vi då? Vi kanske ibland säger så här: ja, har Gud en plan, då får han fixa den. Visa oss, får vi se. Om han är stor nog så får han väl fixa till det. Vad bryr det mig? Det är ju hans sak att se till att det får fungera. Jag vet inte hur du hade det när du var ung. Om du fortfarande kommer ihåg det, så antar jag att du drömde en hel del. Du drömde om vad du skulle bli. Hur skulle framtiden se ut? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag bli? Eller också, kanske du inte hade någon aning alls. Jag vet att jag drömde om att få bli arkitekt. Det var min stora dröm och som jag levde med och ritade och skissade och höll på och grejade. Men det blev ju inte så. Nej. Men det fanns också någonting annat. När de upptäckte att jag stod på foderbordet där uppe med kossorna och predikade när jag var 10-11 år. Jag hade inte en tanke på att det var det som jag skulle syssla med framöver. Men det låg där någonstans också. Gud hade någonting med i det hela. Det fanns där. Men när du var ung, jag tror inte att någon utav oss här bara satte sig ner och sa, jag väntar och ser. Vi får se vad det blir. Nej, de allra flesta av oss har nog gått i skola, även om du inte alltid själv ville det. Så var det någon annans försorg som gjorde att du kom till skola och fick utvecklas och ta in kunskap och gå vidare. Kanske att du liksom så småningom också vaknade över, det här vill jag syssla med. Så valde du inriktning på livet, valde utbildningar, valde yrkesplatser att jobba på för att få träna och för att få komma vidare. Du satte dig inte ner och bara lät tiden rinna iväg. Och så småningom så hittade du en plats och kände, här trivs jag. Det här älskar jag att jobba med. Det här är min uppgift. Och så är det också i Guds rike. Vi måste mata oss, ta till oss och utveckla oss så att vi kan växa till in i det och förbereda oss på det som Gud har tänkt med oss. Ibland får vi klara besked och vet precis vad Gud vill med mitt liv. Andra gånger trevar vi oss fram, men så småningom upptäcker vi att det landar. Och vi känner oss trygg i det. En sak är säker. Gud är inte slumpens Gud. Utan Gud är ordningens Gud. Han har en tanke. Han har en plan. Han vill någonting. Du och jag, vi är Guds medarbetare. Vi är hans medskapare. Och därför är det viktigt att vi tar del i det Gud har tänkt. För du är en del i det som han har tänkt. Och som han vill framöver. Låt mig ta bara ett exempel. Abraham, han fick löftet av Gud. Du ska få en så stor säd. Dina barn ska bli så många. Titta på stoftkornen på jorden. Kan du räkna dem? Nej, det går inte. Men så många ska de bli. Titta på stjärnorna. De ska bli fler än stjärnorna är. Du kan inte räkna. Och där stod han fortfarande. Och hade inga barn. Och så kommer Herren till Sara och Abraham och säger att om ett år, då ska Sara ha en son. Och ni känner till berättelsen hur Sara står där i tältöppningen och ler. 90 år gammal och tänker, hur ska det här gå? Det här går ju inte. Och Abraham, han liksom tyckte, nej, det här var märkligt. Men Gud sa, om ett år. Vet du, jag tror inte att Abraham bara satte sig ner och sa, ja, vi får se hur Gud ordnar det här. För vad vi vet så var Isak inte Guds son. Det var inte Gud som gjorde ett under i Sara, utan det var Abraham. Han tog till sig sin älskade gamla hustru och så låg de med varandra. Och så var de med i den process som Gud hade lovat. Gud gjorde undret så att Sara kunde föda barn. Men de var med i den här processen. Och de arbetade för det som Gud hade lovat och sagt. Det Gud hade visat. Alltså det är viktigt att vara medskapare. Noah, som jag sa, gav inte upp i sitt båtbygge. Fast det var jobbigt och han fick slita förfärligt. Gud kunde väl ha ställt en båt åt honom där. Men det gjorde han inte. Han fick vara med och skapa och forma det. Det här säger mig, vi måste börja där vi står. Där vi är. Undret, planen och alltihopa ligger inte bara långt fram. Det måste börja här. Vi måste vara med. Vi kan delta i det här. Skapa, forma genom att ställa våra liv till förfogande till Gud. Jesus sa så här, gör alla folk till lärjungar. Det var ingen liten uppgift. Men så säger han också till lärjungarna så här, ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, Samarien och in till jordens yttersta gräns. Vad kan vi göra för att utbreda Guds rike? Jag tror vi kan lära oss av Jesus att vara metodiska. Att börja där vi står. Jesus kallade till sig de här 12 lärjungarna och de gav han utrymme i sitt liv. De fick leva nära honom, inte bara lyssna, utan de fick också se hans liv, leva med honom. Och på det viset förde han över visionen, tanken in i deras liv. När lärjungarna sen stod där efter uppståndelsen och Jesu himmelsfärd, så satte de inte igång en stora organisationsplaner och tänkte, hur ska vi fixa det här nu? Nu måste vi dela upp oss och så ska vi ordna organisation så vi ser att det kommer ut överallt. Nej, de tog vara på de tillfällen Gud lät komma. När anden föll över dem på pingstdagen så strömmade folk till. Det var ingen annonserad sammankomst. Men det strömmade dit massa människor. Och vad gjorde lärjungarna? Jo, de sprang in och gömde sig. Nej, de reste sig upp och så började de på predika. Använde tillfället där folk, där Gud hade dragit människor till dem. Så gav de evangeliet. Så här kan vi följa sen hur omständigheterna som de hamnade i. Människor som ropade, hjälp oss! Hela oss, vi behöver få hjälp. Så lät man Guds kraft verka genom dem, in i de människors liv som de mötte. Och så användes de omständigheterna så att säga för att det ska växa och för att det ska bli mer. Och så fick de sprida evangelium och skaran ökade och ökade mer och mer. Jag skulle vilja skicka med oss idag här, ha ögonen öppna för vad Gud vill göra i din närhet. Börja på att titta efter det. Tecknen. Vad är det Gud gör? I människors liv som du möter som du kanske inte hade en tanke att, nej men de där är ju inte intresserade. Men titta efter tecken. Vad Gud håller på att göra. Var inte på och puffa dem och liksom irritera. Men titta efter tecken och ta vara på möjligheten när den kommer. Att få leverera någonting ifrån Herren. Det är viktigt att se vad Gud vill göra runt omkring oss. Det finns också en tidsaspekt i visionens uppfyllelse. Och tidsperspektiven ser väldigt, väldigt olika ut. En del av de visioner som presenteras i Guds ord, de har inte gått i uppfyllelse än. Andra har det, men många har inte gått i uppfyllelse än. En del fick se det under sin livstid. Och en del fick det inte. Abraham till exempel, han fick inte se det Gud hade visat honom. Noa fick se det. Josef fick se det Gud hade visat honom om vad som skulle hända i hans liv. Det fick han se och vara och fick uppfyllt. Men oavsett om visionen går i uppfyllelse under vår livstid eller ej, är det viktigt att vi ställer oss i dess tjänst och kan vara med och leva för det Gud har tänkt, för att vara en del i helheten. Hur relaterar jag till en vision? En del av er kommer säkert ihåg att jag i höstas i en predikan sa och slängde ur mig att det är möjligt att Gud kan fördubbla den här församlingen på 5 år. Att Gud kan föröka det troendes antal. Och jag gjorde det därför att jag upplevde, jag tror att det var Gud som gav mig en tanke för att väcka tro. Inte för att statuera någonting och säga så här ska det vara, men för att väcka tro till att Gud vill göra någonting. Att det ska ske och att Gud är progressiv och vill utveckling. Det som är viktigt med allt, oavsett om det är visioner eller profetiska uttal, så ska vi pröva det. Ingenting ska bara tas rakt av, utan du och jag behöver pröva det. Det står det tydligt i 1 Korinthierbrevet 14. Vi ska pröva all profetiskt tal. Och det som är viktigt är att Gud planterar visionen i ditt liv. Det är ingenting som sker kollektivt och som vi bara kan ta till oss och säga, hopp, nu ska vi göra så här. Det här bestämmer vi oss för. Det måste planteras här i var och ens liv. Ingen kan trycka det på dig, utan du måste själv känna vad Gud har lagt ner här och vad som känns att det här litar jag på, det här vill jag arbeta för och det här vill jag jobba för. Bed och fråga den heliga ande inom dig. Du har också Guds ande. Och du kan fråga och be om hjälp. Herre, led mig, visa mig. Är det här rätt? Eller ska jag inte ta en hänsyn till det? En sak är jag ganska säker på. Och det är att Gud kan göra ännu mycket mera än så. Än att fördubbla de troendes antal under en viss period. Gud kan göra mycket, mycket mera. Därför att Gud arbetar inte bara på det synliga, ytliga sätt som vi ser. Gud arbetar på många plan. Och därför sker det så mycket under ytan som vi inte riktigt kan ta på. Och som vi inte kan mäta med våra ögon. Eller räkna på våra fingrar. Gud arbetar på många fler plan än vad vi ser. Till sist, vi behöver, varenda en av oss, vi behöver ett mål för vårt liv. Ha en målsättning. Vi behöver veta vad det är vi vill. När vi läste det här i Hebreerbrevet så ser vi här att de hade satt ut för ett mål som var bortanför den här världen. Det fanns en himmel. Paulus talar om att himlen är vårt hemland. Och det hoppas jag att du också har satt ut det målet. Ett mål som du sträcker emot och som du arbetar för. De såg det i fjärran. Och det får vi också göra till den dagen det blir en verklighet och få se det. Paulus, han skriver så här: jag löper mot målet. Jag boxas inte i luften. Jag har någonting att slå för. Jag vill någonting. Jag vill vinna någonting. Målmedveten. Han visste var målet var. Och det är någonting som du och jag behöver. Vi behöver ett mätbart mål. Ett mål som är utsagt, en inriktning. Vi behöver veta vart vi är på väg och i vilken riktning vi rör oss. Annars irrar vi ju bara omkring. Kommer ingenstans. Vi måste veta vad är riktningen för mitt liv. Men jag tror också vi behöver ha delmål. Vi behöver ibland stanna upp och tänka efter. Det jag har gjort nu, det jag har levt och det jag har liksom varit med om. Har det tillfört någonting gott? Har det förändrat mitt liv? Har det påverkat min omgivning? Är jag på väg mot rätt ställe? Alltså att stämma av att vi går åt rätt håll. Det räcker inte med att säga, jo då, jag ska till himlen. Vi måste också veta att vi är på rätt väg. Vi behöver en handlingsplan. Vi behöver bestämma oss hur vi ska leva. Och vad vi ska ställa vårt liv till för förfogande. Vi behöver bestämma oss. Annars blir vi som en vindflöjel. Som bara vänder kappan efter vinden. Och som liksom går, ja men det här känns bra. Nej men det här känns bra. Nej, jag måste veta vart vill jag med mitt liv. Och det påverkar mitt sätt att vara. Mitt sätt att leva. Mitt sätt att bete mig. Mitt sätt att prioritera. Det påverkar allt det här. Utan målmedvetenhet, då kan vi missa målet. Var inte nöjd med att nå halvvägs. Jag tror att du vill nå ända fram. Att du vill vara med. Vi brukar uttrycka det så här, att missa målet, det vore ju synd. Och det är faktiskt det det är. Det är synd att missa målet. För det är själva innehållet i synd. Det är att missa målet. Det Gud har tänkt för dig och mig. Jag vill bara önska dig att du kunde bli uppmuntrad i att hålla fast. Satsa. Och var medveten. Utan att överanstränga dig. För du ska veta det. Det är Herren som för dig fram. Går du in på hans väg. I hans plan, då är det något som är förberett. Det behöver du inte slita för. Han kommer att öppna vägen och han kommer att leda dig framåt. Herre, så tackar jag dig för alla oss som sitter här nu, Herre. Tack, Herre, för alla som du talar till på olika sätt. Och tack, Herre, för att din helige ande håller på och arbetar i vårt inre. Du berör oss, du talar till oss, därför du känner oss så väl personligt. Och du vet var vi var och en står någonstans. Du vet vad vi behöver för uppmuntran just nu och här. Och jag ber dig, Herre, led oss du på din väg. Låt oss få gå där du har tänkt och låt oss få se hur du arbetar tillsammans med oss. Och hur vi får vara en del i det du gör och utför i vår tid och här och nu. Ta hand om oss, jag ber dig i Jesu namn. Amen.